Jag pratar väldigt mycket om korset. Kristi gärning och blodet, inte som teori. Tyvärr är det kanske liksom i vår kultur mycket filosofi, mycket teori. Det kommer liksom ur ett psykologiskt synsätt att vi är väldigt nöjda med att förstå. Men liksom att agera, där är vi inte lika aktiva nu för tiden. Forntidens kristna, de agerade. De slösade inte bort någon tid på att förstå och begripa allting, utan när de hörde liksom om vad Guds vill, så gjorde de ett punkt slut. Så lärde de sig på vägen. Lärjungarna lärde sig vad kristendomen är på just det sättet då, ledda av den heliga ande. Ingen av dem hade gått någon specialkurs innan eller missionärskurs eller någonting. De hade bara mött Jesus. Och så hade Jesus lovat dem att ni ska vänta. Tänker sitta där livrädd i Jerusalem när Jesus liksom hade blivit korsfäst. Förföljda och hatade och hånade. De gömde ju sig och väntade tills den heliga ande kom, som Jesus hade sagt. Och när de den heliga ande kom, då hände det ju bara saker. De hade ingen aning om det. De visste inte om att det fanns något tungotalisk gåva innan de började använda det. Och då började de tala allehanda språk så att alla människor kunde förstå vad de predikade om. Och de predikade om Jesus. De kanske inte ens begreppet själv. De gjorde det ändå. 3000 personer första dagen blev frälst. De hade ingen aning om hur man sysslar med sånt. De hade ingen som helst aning om hur man för folk till kyrkan eller till Kristus. Det bara blev ändå. Det är vår Gud som agerar då. Det hänger inte på, så mycket på oss människor. Men de lydde Jesus. Den här lydnaden är större än någonting annat om man vill vara med om någonting. Sen har det ju utvecklats i olika kulturer och så, kristendomen på olika sätt. Då. Men de länder där kristendomen fortfarande har liv och kraft, det är sådana som har hållit sig till Guds ord och inte blanda öppet med en massa annat. Som vi bad om förra gången, så bad vi om att vi skulle få en Israelvänlig regering. För att det är det bästa som kan ske för vårt land. För att vi kan inte vara Israelfientlig om vi behöver någonting av Guds välsignelser. Bli fiende till Israel om man får Gud som fiende. Och då finns inga supermakter som klarar av Gud. Han är det bästa att man håller sig väl med. Sen har det utvecklats på olika sätt då. Och Gud har ju då genom århundrarna kommit med olika föreskrifter eller århundranden. Det var ju första århundrandet som Bibeln skrevs ner, kan man säga, nästan allting. Hur det skulle se ut i en församling då. Och med församling, jag menar inte jag pingst, jag menar inte EFS, jag menar inte så, utan grupp kristna människor som träffas för att Jesus är deras herre. Det är en församling i Guds ögon. Så jag kan gott och väl tänka mig att om Herren skulle prata till de kristna i Övik, så skulle han kalla det för församlingen i Örnsköldsvik. Och det är alla som tillhör honom, oberoende av pingst eller EFS eller Svenska kyrkan eller vad det är. Det är vad han kallar sin församling. Alltså kristna på orten. Där finns det lärare, profeter, apostlar och så vidare, som vi pratade om förra gången. Olika givna tjänster. Och de uppfyller olika speciella villkor, var en av dem. Det sägs som den största tjänsten enligt Jesus, den hade faktiskt Johannes Döparen. Märkligt nog. Men det var det, och vi ska titta lite på varför. Då kan jag läsa i Lukas 1 och 15 om Johannes Döparen. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den heliga ande. Det var ängeln som sa det till Zakarias. Okej, redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den heliga ande. Redan i moderlivet. Det vet vi när Jesu mor och Johannes mor möttes, så sparkade de till varandra av glädje. In i magen kände de det. Det hände någonting där. Det var alltså det som kallas andedopet då. Det är inte alla människor som får uppleva det redan i moderlivet. Men den heliga ande bör vi ha med oss i våra liv i varje fall. Och så står det så här, vin och starka drycker ska han inte dricka. Då måste man ställa sig frågan, är det så viktigt? Varför då då? Ja, i hans liv var det väldigt viktigt. För att han hade den här högt upphöjda tjänsten. Han måste ha den typen av renhet för att klara av sin uppgift helt enkelt. Så det var inte snack om med vin och starka drycker. För när du läser i Efesierbrevet till exempel, så har vi ett svar på det. Efesierbrevet 5:18. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i läster. Låt er istället uppfyllas av anden. Berusa er inte med vin, utan låt er istället uppfyllas av anden. Det här är alltså ett motsatsförhållande, ett konkurrensförhållande. För Johannes, han fick hela ande från scratch innan han var född ens. Så för han var det inte tal om, det var ingen snack, han skulle inte dricka någon vin. För man kan bedröva den heliga ande så att han lämnar den. Och då gör man inget mer för Jesus. Om man sen då jobbar för Jesus efter det, då är det i egen kraft och det är ingenting värt. Det kan rakt vara skadligt. Utan det ska liksom vara helig ande inne. Nu är det inte så att det är något förbjudet för människor att dricka alkohol. Det är det inte. Och man kan sköta det. Så för sin egen personliga del, så om man bara liksom inte dricker på ett sånt sätt, alltså så att man tappar sin roll. För jag menar, om det är så att alkohol, när det går in i oss, så känner vi av någonting. Ibland så har jag känt av ungefär detsamma utan alkohol när jag har fått möta Gud. Alltså man blir fylld, lyft, som en slags berusningseffekt. Väldigt som man kan känna, kunde känna, ja, som alkohol. Ja, jag blir hellre berusad av helig ande, må jag säga, än av alkohol. Men det är en konkurrenssituation. Det är ett val man gör. Berusa dig inte med vin, utan låt dig heller uppfyllas av helig ande. Det är en valsituation som vi människor kan göra. Det betyder inte att jag liksom tappar frälsningen bara för att jag är berusad någon gång. Nej, men jag duger inte i tjänst för Gud. För när det står en församlingsledare till exempel, vem man nu än är som församlingsledare, är du ungdomsledare, så är du ett föredöme för ungdomar, du ska leda dem rätt. Är du liksom första pastor någonstans, så ska du leda ungdomarna och jorden rätt. Och du måste gå de här föredömen på de här bitarna. Där står det till exempel, vad är det för regler som gäller? Jag får inte vara skild. Och man är skilsmässa bakom, så ska man inte aspirera på att vara någon församlingsledare. Man ska alltså bara vara en kvinnas man, som det står. Man måste kunna hålla ordning på sin familj och sina barn. Och det gör man ju om man lever i Guds kärlek. Så löser det sig ganska själv. Det är inget svårt. Han får inte vara girig. Alltså han får inte vara benägen till pengar. Och varför det? Ja, en som är girig kan mutas, köpas. Så det får inte vara tal om det liksom. En girig person kanske gynnar de välbeställda i församlingen hellre än de svagaste, som kanske behöver mer tid och utrymme. Girigheten kan åstadkomma sådana saker. Och han får inte vara benägen att dricka vin. Så när du är församlingsledare, då är det också där du inte vin är någonting som är ett alternativ i ditt liv egentligen. Men kom ihåg, som jag säger, att det är inte förbjudet att dricka vin. Jesus själv drack kanske vin, säger de. Han instiftade i varje fall nattvarden, och det var ju vin. Men det var ju en annan form, och jag tror inte någon de överhuvudtaget drack vin i något berusningssyfte någon enda gång. Jesus tror jag aldrig gjorde det. Utan jag har läst någonstans att vattenkvaliteten var så dålig egentligen på den tiden, så de drack hellre vin än som drycksår. Men å andra sidan, börjar man så kommer en stor del av befolkningen att fortsätta. Nu är inte jag uppdaterad på siffrorna. Men siffrorna från 1998 ungefär är så att var åttonde, nionde person i Sverige är benägen att bli alkoholister på grund av släktförhållanden. Om inte det fanns en alkohol någonstans i hela landet, så skulle inte de personerna bli alkoholiserade. Eller om det fanns kyrkor som vore alkoholfri, så var det ju förr. Jag menar, vi hade ju billigare försäkringspremier i Pingstkyrkan för att vi ansåg som en nykterhetsförening. Då fick man lägre försäkringspremier, det är borta nu. Och det är inte alls ovanligt att församlingsmedlemmar liksom tycker det är trevligare med pubben då än gudstjänsten och så vidare. Ja, det är ett val man gör. Och det är inte helig ande man får liksom möta på pubben. Det får man göra möjligt med i kyrkan. På pubben så är det andra syften man går till. Men det har inte med helig ande att göra. En präst går inte dit. Det är inte hans naturliga sätt, ställe att vara på. Andra personer kanske inte gör så mycket, men man glider bort ifrån sin uppgift faktiskt. Om Gud har en uppgift eller en tanke från en, så behövs det en helig ande för att föra en dit. Om jag väljer då att berusa mig med min vin istället, så kommer en helig ande att bli bedrövad. Så jag tappar den ledning och den uppgift som är. Och det hjälper inte liksom att det blir en allmän trend i den kyrka. Ja, men titta, våran pastor, han tycker det är okej att dricka, och då kan vi andra göra det och så. Ja, men då har du kommit in och lögnat aktivt, för Bibeln säger något annat. Så Johannes Döparen, som var den största, för han, ja, vad levde han på? Vildhonung och gräshopper. Alltså till och med matföreskrifter. Han var väl isolerad och var som en eremit. Han levde alltså ute i öknen, ingen större social gemenskap. Men det priset att betala för att stå i den tjänst han hade. Han skulle alltså bana vägen för Jesus. Det är alltså en ofattbar stor tjänst och kräver mycket tro och så vidare, och han måste offra livet för mig. Så att hur i hela friden, så gör man inte vilken människa som helst. Så när man har en funktion för andra människor, då ska man inte dricka, enligt Guds ord. Om jag bara är en liten ungdomsledare, eller liten, förlåt, ungdomsledare kan ju vara stor. Men liksom, du kan inte dricka. Du blir ett föredöme för ungdomar. Du ska inte lära dem den väg som är obiblisk. De kommer själva börja på att dricka kanske någon gång. Men det inte ska det vara för att du har lärt dem. Du ska lära dem att visa att det går att leva ett schysst liv utan alkohol, utan pubben. Det är en stor uppgift. Och valet är det liksom att vill vi ha med den heliga ande att göra? Vi har pratat om korset, vi har pratat om sanningen, vi har pratat om kärleken väldigt noggrant nu ett tag. Och då kommer vi till det då. Den heliga ande är lika förknippad med korset som Jesus själv är, som kärleken är, som sanningen är, och det är också där som ursprunget är. Så är det så att vi inte har med den heliga ande att göra, så kommer vi aldrig att gå till något kors heller. Vi kommer att ha andra förklaringsmodeller hela tiden. Vi kommer aldrig att gå och bekänna någon synd. För jag kommer inte ens att förstå att jag är syndare. Jag kommer att sätta igång och försvara alla mina problem och brister istället för att erkänna dem. Jag kommer att försöka lyssna på dem som hela tiden predikar en behagligare väg. En som gagnar mitt kött. Men om jag har den heliga ande, så finns det någonting som reagerar i mig. Så jag får göra ett val. Jag får himlens respons också på det hela. Och hjälp att göra ett rätt val. Jag är inte tvingad till någonting. Men jag får göra ett val. Om jag inte har den heliga ande, så kommer jag inte ens att förstå att det håller på att bli fel. Och djävulen är skicklig. Alltså det vi kan vara som mest känslig för, det är det som kan kanske erbjuda lättast framför oss. Så det ser som i Jennys hem, i deras församling, det är inte tänkbart att man dricker alkohol. Och jag vet inte, jag har ju aldrig druckit alkohol någon gång. Jag har nättjämt druckit kaffe. Ja, men det är faktiskt sant. Hon har inte gjort det. Och hon har den fostran, hon har funnit att det behövs inte. Jag är avundsjuk på de som har fått nåden att leva ett alkoholfritt liv. För det hade, som jag vet hur allting har blivit, jag skulle verkligen ha önskat det från scratch. Från födelsen, istället för att hålla på med annan dynga här. Man är ju skadad av det livet, som man, det ser ni ju på en liksom, att man Hade jag levt ett helt nyktert liv skulle jag vara fräschare än vad jag är idag. Jag har ju förbrukat 20 år av mitt liv redan i förskott. Kanske Gud ger mig. Jag vet inte, men vi får se. Men i varje fall när det gäller sådana här olika tjänster. Det är alltså inte förbjudet att dricka alkohol, men det är väldigt dumt att göra det. För om jag gör det och så sakta så här, så kommer jag liksom inte att märka när jag går över gränsen. Och till slut så blir det som så att jag kommer inte att kunna uppleva någon större glädje genom den heliga ande. Utan jag lär hela mig själv att jag måste liksom ta lite alkohol. För det är ju också någon sorts glädje. Kemisk glädje. Det blir alltså en ersättning för det äkta. Det är klart man gör så ibland. Det är lätt att fastna in. Och jag har träffat jättemånga kristna som tror sig tjäna Gud i heliga ande. Fast de är på väg att bli alkoholister. De har lurat sig själv. Det är andra känslor, det är andra saker som driver där så att de tycker så. Det är olyckligt att det är så. Och där får man ju liksom, församlingar som helhet får ju ta på sig ansvaret för det. För församlingarna idag visar inte alls upp att nykterhet är någon liv att sträva efter. Vi går aldrig ut med att tala om för någon så här idag, ungdomar eller någonting. Strunta i vinet och satsa på heliga ande. Alltså när du, om du pratar om det i kyrkorna idag så blir det impopulär. De vill inte lyssna på det. Men det är ungefär vad Gud säger. Men han säger också att det är inte förbjudet. Men vet att du väljer bort någonting. För om du längtar efter Guds mening med ditt liv, så behöver du en helig ande. Och helig ande är känslig. Man kan bedröva den helig ande så att han lämnar en. Och då märker jag mig inte ens om jag har ersatt han med någonting annat. Utan då kommer jag bara börja försvara varför jag inte liksom, ja. Man hör den där djupa rösten. Det är ibland man lyssnar på någon person så hör man ur djupet, alltså det mörka djupet. Att det här är bara ett försvarstal för att få fortsätta den väg som de själva vet är galen. Men det måste rättfärdigas på något sätt. Det är en lögn som driver där och ligger bakom där. Och det är inget roligt att lyssna på. Men det är många som pratar i sådana termer idag. Man rättfärdiga sitt avfall helt enkelt. Det är ju olyckligt. Och mer än olyckligt. För vi ska titta lite mer på. Om vi tittar i Ordsboken då. Hittills har jag läst i Nya Testamentet. Men de här föreskrifterna har varit väldigt länge. Den första föreskriften som vi vet, den fick ju Moses i hans tjänst. Han skulle inte berusa sig med vin och inte dricka vin, inte hans avkomlingar heller. Liksom för att de hade ju denna höga ledaruppgiften. Men den biten tar jag inte, utan jag tar bara Ordspråksboken här. Om man ser hur Guds ord uttrycker sig. Ordspråksboken 20 och 1. Där står det så här. Vinet smädar, starka drycker larmar, ingen som raglar av det är vis. Vinet smädar. Förra gången så pratade vi om kärleken. Och då stod det inte så här om kärleken att den som är fylld av kärlek har tålamod. Utan det står så här, kärleken är tålmodig och mild. Och när vi släpper in kärleken som är tålmodig och mild, så blir vi präglade av det då. Här står det likadant. Vinet smädar. Alltså när jag fyller mig med vin och den berusningen, så börjar jag väldigt lätt att smäda. Och det beror ju liksom på att jag har så dåligt samvete. Någonting, jag vet att det här är inte bra. Jag gör något som är fel. Och då kommer försvarsgrejerna igång. Och då ska man ofta smäda dem som tycker någonting annat. Oftast i kyrkorna då. Och det är väldigt vanligt att folk drar sig bort från kyrkorna för att de inte får förståelse för sitt öldrickande till exempel. Det är inte ovanligt. Och när de gör det så får de höra alla möjliga förklaringar, men inte just det. Om du frågar någon av dem. Men det är det som är skälet. Man väljer de starka dryckerna istället. Vi kan läsa lite mer om det i Ordspråksboken 23, 29-35. Det är imponerande att ni är vaken och intresserade fortfarande på fredag kväll så här, men det här är inte alls några roliga budskap. Men det var Herren har lett mig till att ta upp idag. Ordspråksboken 23, 29. Det här är en beskrivning på effekterna. Det som har skrivit det här vet nog vad det är frågan om. Det är en beskrivning på av effekterna och vad alkoholen gör med oss. Och där står det så här från vers 29. Jag sa att det var Ordspråksboken 23 och 29. Vem ropar rack? Vem ropar ve? Vem vållar kiv? Vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? Ja, de som stannar länge vid vinet. De som går för att pröva kryddat vin. Se inte på vinet att det är så rött. Att det ger sån glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och stinger som en giftorm. Dina ögon får då se konstiga syner och ditt hjärta talar galenskaper. Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast. De slår mig, men det gör inget ont. De ger mig stryk, men jag känner inget. När ska jag vakna så att jag kan få tag i mer? Det finns alltså ett skifte här. Alltså, till slut biter det som en orm och stinger som en giftorm. Ja, det är beskrivning av djävulen är ju ormen alltså. Alkoholen är en öppning till den onda världen om jag inte kan hantera den. Om jag kan hantera den så bör jag ändå avstå för att jag inte ska ta risken att leda någon svagare individ in i ett alkoholliv. Och när jag jobbade inom alkoholistbranschen så vi var ju de flesta som jobbade där, de hade ju, var ju missbrukare som hade gjort upp sitt liv, och så var det några experter och det var lite några psykologer och lite folk från länsstyrelsen och sånt där. Och vi var väldigt överens när man kom fram till det här att problemet är inte A-lagarna som ligger i gatorna. Problemet är inte alkoholisterna. Problemet är varenda människa som kan hantera alkoholen, tror de. För det är de som har lärt dem det här. Men de här svagare individerna klarade inte det. De hade ingen annan miljö att växa upp i. De hade ingen annan miljö att leva i. Så om vi är kärleksfyllda, som korset ska leda till, så gör vi våra uppoffringar. Vi avstår från det som kan leda min broder till fall. I kyrkorna och i våra egna liv också. Där har vi säkert alla någonting att fundera på. Även jag då. Dock inte när det gäller alkohol och sådana bitar. Det är avklarat för 34 år sedan. Och droger och alla konstiga mediciner. Jag gjorde liksom upp med allting som kunde beröva mig. Nykterheten. Jag vet inte om någon har varit berusad någon gång här. Jag tittar mest på kararna, för de har väl någon gång. När man är berusad så man svajar liksom. Man känner sig ostadigt, det går man svajar. Det är som att man sitter uppe i en mast. Eller man ligger ute på havet, det går som vågor så här när man ska gå. Man vet inte riktigt vart man sätter med fötterna. Och, ja, men så blir det när man är alkoholist. Eller alkoholist, men när man är berusad. Och det här, vem vållar kiv, vem klagar, och vem ropar ve och vem ropar ack. Vilka är som går att beklaga sig jämt, vilka är som går att ha problem jämt med allting annat som sker runt omkring. För att slippa se det här inne hos sig själv. Jag menar, när under tiden jag var alkoholiserad, alltså, det var jag expert på sånt här. Man hade sån skrikande behov av att hitta fel hos andra. För att det var det enda sättet för mig att kunna känna mig lite bättre själv här inne. Men vad jag borde göra var egentligen titta efter hur ser det ut här inne. Andra får väl leva sitt liv som de får ta konsekvenserna av sitt. Men man klagade jättemycket på andra människor på den tiden. Men det berodde egentligen på att man var, klagomålen var en spegling av en själv helt enkelt. Dina ögon får då se konstiga syner och ditt hjärta talar galenskaper. Alltså här har vi också det här beviset på liksom att dina ögon då får då se konstiga syner. Ja visst. Du ser inte verkligheten som den är längre. Du ser någonting annat. Ofta någonting som du helst vill se. Eller också har du fått hallucinationer. Och ditt hjärta börjar på tala galenskaper. Jag menar, det gör det verkligen. Du kan liksom bara på och säga och prata om precis vad som helst och ingen aning om vad du pratar om, och det är bara galenskaper. Men någonting har fått dig att tro det. Om någon person, om något sammanhang, något värsta, hemskt naturligtvis. Och så talar du de galenskaperna spridna och du kanske tror på den själv. Oj, när man sen blir nykter och när Gud visar en allt idiotiskt man har sagt om andra människor, vad man får ångra sig. Alltså, jag kan inte beskriva det, men det är högvis, alltså, tonvis med ord som bara har gått ut liksom på att trycka ner min omgivning för att jag skulle få slippa känna mig så dålig. Schyssta, snälla, ordentliga människor som har försökt att hjälpa till i ens omgivning. Hon bara satsar på tryck ner. Bara på lögn, galenskaper. Och hade de inget fel eller problem så hittar man ju något, trodde man. Men det var hjärta som talade galenskaper. Det fanns ju inga problem där egentligen. Så hade de inga problem så skapade jag ett åt dem som jag kunde tro att de hade i varje fall. Idiotiskt. Det är rena galenskaperna. Men så är det. Verkligen, jag skrattar åt det, men det är ju bara en olycka när det är så där. Vi ska gå in i Galaterbrevet och se välkända ställen kring det där. När vi dricker alkohol, och de har stora behovet av det, då hamnar vi direkt i en kategori människor som inte är så roligt att tillhöra. Ifrån Galaterbrevet 5 och 19 till 21 då. Alltså det här med dryckenskap som det kallas här då. Fylleri kallas det. Det ingår i det som kallas köttets gärningar. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger det i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte få ärva Guds rike. Det kostar ett väldigt högt pris alltså att låta köttet råda igen. Men det ser jag att här skiljer ingenting. Alltså, vi går ofta... Ja, det är som ett kit. Nu sitter jag och läser det här som en slags terapeut egentligen. Jag vet att det här är jag lärd redan även från psykologer och så. Att det här har de också sett. Det är inte bara Bibeln. Utan har du problem med alkoholen, då har du problem med massa annat också. För det öppnar dörrarna åt annat. Svartkonst till exempel. Fiendskap, kiv, avund och så vidare. Villoläror. Illvilja. Det är köttets frukter när vi håller på med det. Det är alltså inte helig ande. För när vi läser om vad helig ande har för frukter, då står det så här. Andens frukter däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och så kommer den här 24 versen. Det är liksom svaret på hur ska vi råda bot på de här problemen. Jo, i 24 versen står det. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Om vi har liv genom anden, låt oss då följa anden. Vad vill jag säga med det här? Kortfattat, ja... Om du verkligen är ärlig i att gå till korset och närma dig Gud, då bör du verkligen avstå från berusning av vin och starka drycker. För det gäller, Gud gör inga undantag. Om det gäller Johannes döparen så gäller det oss också. Nu har inte vi samma uppgift. Men om vi vill komma närmare Gud, om vi vill ha del av... Inte bara liksom den heliga ande i form av frälsning. För den har vi ju ändå även om vi misslyckas. Nåden gäller ju. Men om vi vill komma närmare Gud, att vi vill liksom få en funktion i hans rike. Då är priset att avstå från alkohol. Att låta köttet korsfästas i sin helhet. Och istället för att hålla på och titta på enstaka små problem här och där. illvilja, förtal, avund. Det finns mycket man kan hålla på liksom att diskutera månad efter månad efter månad när man kommer all någonstans. Men släng upp köttet på kors och låt det vara korsfäst istället. Det tar hela kittet. Hela kittet försvinner. Det är lösningen. Och sen då liksom uthärda det då liksom att det blir ett annat liv. Det är en vanesak. När heliga ande kommer så känner man att det är gott. Det är inget snack om den saken. Det är ljuvligt. Det är någonting som man vill ha. Men efter ett tag så märker ju djävulen att han har ju tappat sitt fäste hos mig. Så då kommer han att sätta igång och försöka med någonting. Han vill ha tillbaka mig. Och han kanske inte får tillbaka mig helt på en gång. Men han ska ha en ingång någonstans så att han får tillbaka ett fäste och kan rycka i. För att ersätta andens frukter med vad han vill. Och då är vi på fel väg igen. Det är en vanesak att umgås med den heliga ande. För att när vi med hjälp av olika alkoholgrejer, då bestämmer ju vi själva. Nu vill jag bli glad. Då bestämmer jag graden av glädje. Det gick ett glas till. Jag bestämmer att nu behöver jag sova. Då tar jag ytterligare ett glas och så sover jag då. Alltså, glädjen, tryggheten, sömnen ligger i min egen kontroll. Det är jag som genom kemikalier kör in den. Men när du har den heliga ande, så du kan inte kontrollera den heliga ande. Så du kan alltså bli glad bara så här utan något som helst skäl. Utan något som helst skäl kan du bli glad. För att den heliga ande vill det. Och du kommer ha en grundläggande glädje ifrån himlen på grund av den heliga ande. För att den finns ju där hela tiden hos dig. Så den kommer finnas där hela tiden. Grundläggande. Du kommer ha friden i ett visst mått alltid. Och ibland känner man mer. Har du inte heliga ande har du noll frid. Och så vidare. Och så, det är de grejer som finns inom oss. Alltså, det är de himmelska egenskaperna hos oss. Tålamod till exempel. Det är många människor som tror att de inte har med helig ande att göra. Men de har ett väldigt stort tålamod. Alltså man tror liksom att andens frukter och andens gåvor är något jättemärkvärdigt. Tålamod, glädje och frid. Det är stora saker som vi alla vill ha jättemycket av. Sen har du nästa steg då, som vi var inne på förra veckan, lite med de här olika gåvorna och tjänstegåvorna, att kunna hela folk och så. Där är det högre krav på hur du lever ditt liv. Inte kanske hur du lever ditt liv. Du kan ju vara snickare och du kan liksom bo ute i skogen. Du kan bara jobba på en bensinstation. Det går ju bra det också. Till och med, jag har talat om, ja det går ju. De levererar ju kraft i varje fall till någonting. Så sånt går ju. Och det, men det var du tillför dig själv. Och vad du låter dig drivas av. Det är det som är avgörande. Sen om du är president eller bensinstationsföreståndare eller någonting. Spelar ingen roll. Det är fortfarande frågan om vad låter du dig drivas av. Om vad du ska kunna göra. Vill du verkligen kunna göra under? Ja, om Gud har bestämt att du ska kunna göra det så kommer du att kunna göra det. Men du får komma fostras till det. Det är inte alla grejer som blir kvar i ditt liv om Gud har utvalt dig till det. Men du har liksom fortfarande valt den själv att göra. Du behöver inte gå den vägen om du inte vill. Men det kommer till syvende och sist. Om kärleken råder i mig, då vill ju jag det bästa för mina medmänniskor i alla lägen. En som är sjuk skulle jag så gärna vilja bli. Kunna göra frisk naturligtvis. Kärleken säger så. En person som liksom håller på att komma på avvägar och bara far illa i livet, skulle jag vilja liksom få ha en förmåga att kunna föra rätt. Och det är den heliga ande som kan göra det, inte jag. Men heliga ande bor ju hos mig, så låt han få ta kontrollen då. Då kan det bli så. Man får korsfästa sitt kött. Och i köttet ingår också jaget då. Det står inte här, men när du lägger ihop alla köttets gärningar så betyder det där jaget egentligen. Så gör ett val. Och så kom ihåg att hos Gud finns inga tvång. Ingenting. Utan det är tack vare Gud som vi har valmöjligheten att kunna välja något. Annars hade vi inte det valet ens att göra. Nu är det krångligt att hålla på och behöva välja hit och dit. Men vi har den möjligheten i varje fall. Då var det värre om vi inte har haft något val. Om det bara fanns det onda på den här jorden. Då skulle vi inte märka att det var ont. Då vore det normen. Men vi slapp ju göra ett val. Men nu har vi valen att göra. Och när vi har lämnat oss till Jesus, så är det inte så att vi bör sitta kvar på samma ställe år efter år. Alltså då blir det ganska, då blir det tråkigt att vara kristen. Då man ska röra sig i någon riktning. Det är bättre liksom att du rör dig så att du går bort ifrån Gud. För då får du strida den kampen och komma tillbaka. Så då får du lite liv i det. Men det bästa det är i varje fall att du går närmare Gud hela tiden. Det är en kamp det också. För köttet i dig kommer att säga någonting annat. Och vill peka på några bekvämare, finare vägar. Gå till korset ändå. För där vid Kristi kors frälsningen finns. Där vid Kristi kors läkedomen finns. Det där reningen finns. Alltså vad du än har gjort, så finns det förlåtelse i överflödande mått att få. Och när Gud förlåter och renar, så blir det ingenting kvar utav skräpet. Om jag ångrar en synd och ber om förlåtelse till Gud, så kommer han dessutom att rena mig från orättfärdigheten. Ganska märkligt. Alltså han förlåter mig inte bara handlingen. Han renar mig från orsaken också till handlingen. Annars kommer jag ju upprepa den. Det är fantastiska gåvor. Sen lever vi i en tid som det inte är lätt att vara kristen på. För vi ska inte tro att det bara finns helig ande idag. Och det har så mycket andra krafter och andar idag med seanser och mycket annat som åkallas av mörkrets och dödens krafter. Så vi ska vara väldigt, väldigt glada att vi har i tid fått möta Kristus. Vi ska inte sträcka på oss och säga att vi är bättre än någon annan, för det är vi inte. Men vi har i varje fall blivit räddad av Gud Fadern själv genom Jesus Kristus. Det önskar man ju att hela Örnsköldsvik skulle kunna få del av naturligtvis. Eller jag önskar det. Och det är möjligt. Om Örnsköldsvik går till Kristi kors, så sker det ju. Om man inte går dit, så händer det inte. Det är vad Gud har sagt senaste tiden genom några syner och sånt här. Valet är vårt. Vi som är kristna tror att vi inte behöver gå till korset. Ja, det är en lögn. Alltså vi behöver liksom egentligen gå till Kristus varenda dag. Om vi är riktigt klok. Men det är bara att titta efter era egna liv var och en. Finns det någon som är syndfri här? Räck upp handen. Ingen alls. Bra. Då har ni med sanningen att göra i varje fall. För så säger Johannes evangeliet. Om ni hävdar att ni är utan synd, då gör ni Gud till lögnare. Gör ni Gud till lögnare, så har ni ingen helig ande hos er, helt enkelt. Så det går inte liksom att säga att jag är utan synd. Och är det så att jag har synd på ett eller annat sätt, i tanke eller handling, spelar ingen roll, så har jag behov av Kristi kors. För det är där jag får förlåtelsen. Och förlåtelsen och nåden, det är det som ska kunna driva mig i mitt liv. Och genom helig ande, om den helig ande får finnas kvar hos mig, så kommer jag få vara med om ett äventyr. För det är ett äventyr, kan jag tala om, med att tjäna Gud. Och man släpper sitt eget förstånd lite och sin egen kontroll över livet. För då börjar Gud att ta kontrollen. Och då kan jag hamna i vad som helst. Det brukar alltid vara något spännande och bra och mäktigt. Jag har många exempel på det. Alltså jag själv som är bara en trasa till människan nu för tiden. Och innan dess var jag alkoholiserad. Och A-lagare. Jag har fått rädda människors liv. Bara för att jag följde Gud. Och gick dit till den där adressen där klockan 4 på natten. Jag hade ingen aning om vad det var för människa. En människa som sitter där och planerar att ta självmord. Vad visste jag om det? Men Gud visste väl. Man skickade närmaste kristna som åkte förbi någon bil den tiden. Och det råkade vara jag då. Och Gud bara kom till mig när jag satt i bilen. Och så, gå, åk dit. Och jag hade ju tyckte mig hört någonting av Gud tidigare. Så jag var inte ovan med det. Men här protesterade jag. Jag sa till Gud så här. Men klockan är 4 på morgon. Jag kan inte gå in till någon bostad. Till någon människa som jag inte vet vilka de är. Jag är nykter nu för tiden. Alltså, man sitter och tillrättavisar Gud. Då är man ju någonting. Men så, och när Gud kommer så där så. Ja, det händer ju något i ditt hjärta. Alltså, det finns en kärlek i ditt hjärta som börjar aktivera dig i dina lemmar. Så till slut så kommer bara kärleken att tvinga dig till det hela. Så jag vände första bästa korsning och åkte dit. Och så kom nästa problem. Hur kom jag in i ett hyreshus 4 på morgonen? Det är låst. Ja, men det låser råkar vara trasigt. Så att det gick bara dit. Och sen tittade jag i det fönster som jag förmodade att det var då. För det lyser ju där nu. Så jag räknade ut av vilken våning och vilket håll jag skulle gå. Och så står jag där då, ynkligt. Ringer på där 4 på morgonen och har ingen aning om hur jag ska bli bemött, vad som händer. Och då står en kvinna där och, jaha. Och jag tänkte med stilla sinne så här, ja, vad säger man då? En sån gång. Så då gjorde jag det. Jag sa precis som det var. Jag sa så här att, du vet ju ingenting om mig och inte jag om dig. Men jag står här för att jag upplever att Gud har skickat hit mig att jag skulle komma hit. Men jag vet inte riktigt varför. Men det är därför jag är här. Bang, kom in, säger hon bara. Och då sitter hon med en utslagen bibel och ett helt arsenal av medicinburkar. Och då säger hon så här, jag sitter precis och utmanar Gud och jag har tröttnat på mitt liv. Jag tänker sluta mitt liv här. Men jag bad Gud att om du kan visa mig att du verkligen bryr om det. För hon var liksom bortkastad från sin egen församling på något vis. Hon hade inte gjort så väldigt mycket galenskaper, men folk talade väldigt mycket illa om henne. Så hon hade tröttnat på allting. Tänkte ändra sitt liv. Och det hade hon sagt precis så. Men skicka hit någon då. Och då precis for jag förbi. Och det visste ju Gud. Så enkelt kan det vara. Om du tror att det är enkelt. Men alltså att följa och våga göra det. Är ju man kan ju ta fel ibland. Man har gjort misstag, men det brukar inte jag berätta om. Men man lär sig av de misstagen. Till slut har du lärt dig att, hur Guds röst är. Alltså den nyansen i bruset som kan vara ibland i huvudet. Där, ja, till slut lär du dig. Du blir säkrare när du har gjort tillräckligt många fel. Men det är en helig ande jag pratar om då. Det är inte någon egen egenskap som man har medfödd eller så. Utan det är någonting som tillkommer när man har lagt sitt liv till Jesus. Då har också Jesus lovat att vi ska få den heliga ande. Och han står för vad han säger. Så han finns hos oss. Han var och lämnade oss till Jesus. Vi ska bara se till att han blir kvar hos oss. För han kan bedrövas och lämna oss. Och det är den största förlusten vi gör. Jag förlorar heller 20 miljoner kronor. Ja, det är lätt att säga när jag inte har sådana pengar. Men än att förlora den heliga ande. Valet är enkelt. Jag ska ha 20 miljoner kronor för på en värld som snart ska gå under helt och hållet. Med banksystem och allting. Det blir inte någonting kvar här. Samla era skatter i himlen istället. För där får man ju ha dem en hel evighet sen. Då blir de kvar. Jag ska avsluta med det här. De stod då i Efesierbrevet 5:18 i Jesu namn. Berusa inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Låt er istället uppfyllas av anden. Men känner inte tvingad, utan låt det vara en möjlighet som finns i era liv. Som annars inte skulle ha funnits, som inte Kristus hade dött för dig. Nu finns möjligheten. Så också där ligger Gud bakom din möjlighet att få göra ett sunt val. Istället för att vara beroende av alkohol. För du börjar få bli beroende av alkohol, så är det en oerhört jobbig väg att komma tillbaka. Åh, vad jobbig den är alltså. Den är tuff och svår. Och kräver hjälp av andra människor också. Så att det är dumt att hamna där. Men med det vill jag önska er alla Guds välsignelser. Och jag vill önska er ett nyktert liv. Ett sånt nyktert liv som Jesus Kristus pratar om. Det innebär inte att du behöver avstå från all vin. Men du bör avstå från all berusning. Utom om du blir berusad av den heliga ande då, för det är ju ganska okej. Så var välsignad i att göra ett sunt och gott val och gå till Kristi kors med de problem du har, för att det är där lösningen finns. Och då får du också en del av himlen med dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, Herre, vi vill tacka dig för allt vad du har gjort i våra liv, Herre. Herre, vi sitter här en hel hög människa som säkert har blivit befriad från och dömt i våra liv. Var och en av oss, Herre. Vissa saker har varit svårare och större och andra har varit små och enkla grejer. Men Herre, du har gjort någonting i våra liv var och en, så att vi är kvar på vägen som leder till dig. Och jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att den vägen är du. Och att den finns och att vi får gå på den. Herre, inte för att vi förtjänar det. Det vet du väl, Herre. Utan för att du dog för oss. Du har varit nåden för oss. Du har varit rättfärdigheten för oss. Och vi tackar dig, Herre, för den möjligheten som vi får ha i våra liv, Herre. Så hjälp oss att göra de kloka valen, Herre. Som vi läste tidigare, så hos dem som berusar sig med vin så finns ju ingen vishet enligt dig. Nej. Men låt oss få en vishet som kommer från himlen, Herre. Som kan hjälpa oss att göra de rätta valen, som gör att vi blir uppbyggda. Får känna glädje och frid. Att vi får känna tålamod. Att vi får känna kraft ifrån himlen. Ett hopp. Och ett ljus framöver, Herre. I en tid som är mörk och skrämmande. Herre, åh vad vi behöver dig. I Jesu Kristi namn. Amen.